Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har det som inte fick hända hänt.
Finns det hål i systemet när det kommer till livslånga, livsviktiga recept?
Varför blir vi blödigare när vi blir äldre?
Vi har hälsat på några av våra allra bästa vänner.
Jag har tagit upp meditation igen och Gabriel lovar att hänga på.
Och till sist listar vi 3 avlidna personer vi skulle vilja ta med till en öde ö.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till en ny podd. I säng med Tobias och Gabriel heter vi även denna vecka. Det är jag som är Gabriel.
Och jag heter också Tobias den här veckan. Du, Gabriel, jag tänkte på det här med perspektiv. Och alltid när vi pratar om någonting så finns det ju alltid 2 eller kanske till och med fler sätt att se på saken. Och vi är ofta så ignoranta att vi inte kan erkänna att det finns en liten chans att vi har fel. Och jag tänker till exempel på det här med alla 1000 år som vi trodde att jorden var platt. Och alla bara tänkte, dumme huvudet, vad fan, den är rund. Liksom, om man har de banorna med sig, så kan det ju inte vara. Och till och med nu så har jag lite svårt att säga att det faktiskt är rund, för vad har jag egentligen för bevis på det? Jag har ju som sett att jorden välver på Kilimanjaro, men jag kan inte bara säga med 100% säkerhet säga. Det finns väl lite chans att någon att allt har varit fejk, liksom, på något sätt. Och då så hörde jag en historia, apropå det här med perspektiv, om Barack Obama och Michelle. Som var ute och åkte på en liten tur. Och, så här, och då så har de alltid en massa säpobakter på sig. Men så hade de hört om en liten restaurang som låg långt, långt ute i ingenstans. Så de åkte i alla fall in och tänkte att de skulle äta lite mat. Och så när de kom dit så var det så att det blev så att Michelle Obamas pojkvän var kocken. Av, liksom, helt osannolikt så var det han som var en gammal pojkvän till henne som var kocken som ägde restaurangen här ute i ingenstans. Och då så sa Obama så här bara, ja, tänk vad livet är konstigt. Och tänk om det hade varit annorlunda, hade du kunnat vara ett fru till den som ägde den här restaurangen. Och sa Michelle, nej, om det hade varit annorlunda så hade han varit president av the United States of America.
Vad fint.
Visst var det bra.
Är det här en sägen eller är det en riktig historia?
Jag tror det är en riktig historia. Det tror jag säkert. Jag tänker bara att det var kul att det är en bra twist på det. Som att man tänker att då skulle du kunna ha varit fru här ute på landsbygden. Men, alltså, men kanske att det blir som grund till att Obama sitter där han sitter kanske. Eller satt där han satt. Kanske bara för att hon är den kvinna hon är. Liksom.
Verkligen. Och jag tror verkligen det. Och speciellt i hennes fall. För hon är ju jättedriven själv. Liksom. Så hon hade säkert haft en annan position, en annan
precis
karriär.
Precis som Melania Trump.
Ja, precis. Snacka om driftig människa. I love it. Du, vilken härlig start på den här podden. Jag vill återigen börja och be om ursäkt att podden är försenad. Nu är det tisdag morgon, 1 augusti, och vi sitter och poddar tillsammans. Ska vi kasta oss över Hänt i veckan direkt?
Ja, men låt oss göra det.
Hänt i veckan. Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Tobias, vet du vad som har hänt med den här veckan?
Nej, berätta, Gabriel Fors.
Jag har blivit hundbiten.
Men vad är det du säger? Det som inte fick hända.
Ja, verkligen. Alltså grejen är så här. Det var inte så allvarligt, tack och lov. Men sen jag kom hit i maj till Mallorca så har jag haft långbyxor på mig 2 gånger. Mm. Det är så varmt här så att jag går i shorts hela tiden. Och en av de gångerna var då förra veckan när vi skulle fira min barndomskompis Jenny Alvén som fyllde 50 år. Hon hade dragit ihop ett gäng och skulle ha sin fest här på Mallorca. Och när vi kommer dit då, då hade jag tagit på mig långbyxor, vita långbyxor. Och så kommer vi dit då hem till där vi skulle ha fördrinken innan vi skulle gå och ha festen på restaurangen.
Ja.
Och då de som bodde där, de hade en hund som då, vi kom sent, jag och Dejan, vi hade kört fel och vi skulle till andra sidan ön. Mm-hmm. Och sen så kommer då den här hunden ner, springer ner för trappan och ser oss och bara så här, du vet, så här, en liten hund glad i hågen liksom. Ja. Hoppar först fram till Dejan och Dejan liksom sträcker sig ner och klappar. Och sen så då kommer den till mig och hoppar upp på mig först. Och jag liksom, du vet, som jag försöker vara när jag är med hundar, jag försöker ändå att liksom försöka utstråla ett lugn fast jag är jätterädd inombords. Uh-huh. Men så kommer den då och så hoppar den upp och sen så hoppar den ner och sen så springer den iväg. Sen kommer den tillbaka och bara biter tag i mitt ben. Och du vet, jag blir så chockad. Jag bara såhär, vad är det som händer? Och som tur då, så det gick liksom hål typ i min byxa. Men det kom inte in i köttet. Men hade jag hårt på mig så hade jag varit tvungen att ta stelkrampsspruta i hela skiten liksom.
Men vad var det för hund? Var det en stor hund? Eller var det...
Nej, det var en liten hund. Alltså det var en liten, jag vet inte vad det var, en liten krullig sak. inte en sån där liten som du tycker om. Utan
nej,
större än den.
Pomeranian, utan större.
Ingen sån. Nej, det var en större än den. Men just bara den här grejen att han verkligen bet mig. Och du vet, jag var så chockad efteråt. Jag bara så här, hände det här verkligen? Och just mig också.
Ja, alltså det är så fruktansvärt typiskt. Alltså det är så sjukt att det hände just dig. Men jag tror så här, att fast du nu försöker utsöndra ett lugn, och så tror jag att de luktar rädsla. Alltså de luktar att de kan dofta det på långt håll. Mm. Att det här är någon som inte tycker om mig överhuvudtaget. Då ska det typ av hem, någon typ av hem ska utföras.
Ja, det kanske är så.
Vad läskigt ändå. Alltså bara när du ändå är redan ärre, det kommer inte bli bättre av det här liksom.
Nej, och jag kände det för att jag, några dagar senare så kom jag och gick på en trång stig upp i bergen och så kom det en stor schäfer lössläppt rakt emot mig och jag bara skrek rakt ut. Och ägarna trodde jag var tokig liksom. Jag bara så här, jag känner verkligen att det här, jag måste nog göra någonting åt det här, Tobias. Vi har ju pratat om det förut i podden. Jag tror verkligen att jag behöver gå i någon slags terapi för det här. För att det här börjar inte bli bra för mig.
Nej, men precis. Och jag tänker att de gångerna som jag kommer ihåg när jag var ute på El Mago. Och det var ju en hund som strövade fritt liksom. Oavsett hur vet du, de där hundarna är tränade och hur snälla de är. Så det spelar ju ingen roll. Att när någon är rädd så är man ju rädd. Men jag tänker att din rädsla kanske kan bara göra saken värre. Att om du kan få den styr på rädslan, kanske du kan också få ett bättre lugn så att de känner att du är mer lugn. Så det inte blir någonting, det blir en klatsch mellan dig och hund någon gång som den bara känner av att det här är inte bra.
Nej.
Så jag tror verkligen. Det är jättebra att ta tag i det på riktigt. Alltså jag tror att det där är ju, det är någonting som ligger i dig som är en grund till att du känner så här.
Ja, och det vet jag ju om. Det är jag ju medveten om. Så ja. Nej, men det här kanske var ett wake-up call. Det kanske är dags att ta tag i det här nu.
Mm. Och har du någon idé vad du ska göra för det då? Alltså någon typ av KBT-terapi för hund?
Ja, men man får väl göra det. Jag vet inte om man ska börja liksom och kanske hänga på hunddagis om dagarna. Mm. Det kanske är den bästa liksom. Att jag börjar fråga om jag kan få jobba volontärt på ett hunddagis.
Kanske ska fråga våra lyssnare om det är någon idé om vad man kan söka hjälp för just hundfobi eller hundintolerans.
Mm. Hundintolerans, det var ett intressant ord.
Ja, men det är det du är. Alltså du är inte allergisk, alltså du är mer intolerant. Alltså,
det, jag är intolerant.
Ja, men alltså, om det kommer att ställa ett spår av hund så är det så, då klart att då kan du få utslag och känna rädsla. Liksom. Det är dina effekter av det här.
Åh gud, hundinkontinens. Det låter typ som
det. Det är det du är. Du är hundinkontinent.
Jag kissar på mig varje gång jag ser en hund.
Det är väl inte så långt från sanningen.
Då rinner det till. varje gång hundarna kommer då rinner det till.
Oh, stackar. Och upp, när det rinner till uppe i bergen, det är inte bra. Alltså. Det är inte kul. Det är, inte kul. Alltså, det är verkligen inte roligt. Det bara droppar ner för benet så här. Bara, då känner de direkt det här. Nej, usch. Jag menar, jag tycker det är så synd om det. För jag tycker att det är jobbigt att man ska gå runt med sån, liksom, oavsett vilken fobi det är. Mm. Att man ska gå runt och vara rädd för saker och ting. Och man inte kan gå hur som helst. Och man tänker att nu...
Verkligen.
Tänker att även de som är allergiska mot nötter, tänker jag. Eller man ska lägga sig med andra saker. Eller ha fobier och saker. Då måste jag
gå i terapi. Är det det du säger? Gå i terapi.
Ja, du kan inte gå i nötterapi, tror jag. Du kan ju liksom inte vänja dig vid nötter. Om du är allergisk.
Nej, det är liksom inte riktigt samma sak.
Nej, men jag tänker att det måste vara... Att bara få gå runt... De som har kraftig allergi, att det måste vara ett sånt otroligt dilemma. Att man hela tiden måste... Alltså, för man, jag tänker att just det med nötter, det finns det ju i allt. Liksom. Mm. Det är ju spår av nötter i varenda vara som finns. Mm. Har man då fler allergier som laktos, eller det finns ju folk som är allergiska på precis allting, då är det ju, alltså, vad hemskt. Mm. Det är inte kunna gå ut.
Nej, det där är, alltså, nötallergi är ju hemskt. Alltså, min brorson var på en liten ö i Thailand och han är superallergisk mot nötter. Och sen så åt han, du vet ju det här med thailändsk mat, det finns ju nötter i typ allt. Men han var ju så här helt, vet, så här, jag kan inte äta något, det får inte finnas några spår av nötter. Och så var det ju ändå spår av jordnöt. Och han höll ju på att dö. Alltså han låg där på den här ön och höll på att dö. Det gjorde att han inte vågade resa på flera år efteråt. För att han...
Nej, du ser.
Det är ju hemskt. Det måste vara fruktansvärt.
Du kommer ju att begränsa dig själv när du ska göra någonting. Alltså, du vill ju inte göra saker och ting. Och du kommer ju att påverka ditt liv jättemycket.
Verkligen. Verkligen.
Jag menar, tänk på som har mysofobi, som är som det här basilskräck och bara bakterier och virus, smuts och, alltså det finns ju överallt. Då kan man ju liksom inte heller gå någonstans.
Nej.
Alltså det finns virus och bakterier, finns det ju överallt.
Mm.
Så det är så, och hur kommer man på att det är just det som man är allergisk mot liksom? Mm. Alltså,
ja, det är väldigt intressant.
Eller fobi, fobi.
Men jag tänker just det här med hundar och mig. Jag känner ju ändå att det begränsar ju inte mig. Jag utsätter ju mig, som du säger, när jag är här på många stränder dit jag går, så är det ju lösa hundar. Och jag går ju ändå dit. Så att, och jag reflekterar ju aldrig över att inte gå till en strand på grund av att det är hundar där. Utan det gör jag ju ändå. Så att jag utsätter mig för det. Men jag skulle behöva få liksom... Det skulle behöva komma ett steg till och släppa det här. För att det är inte hälsosamt. Det är verkligen inte det.
Nej, och speciellt nu också när det så ligger så i närminnet liksom. Men när det har hänt en sån där sak, så kommer det ju inte att bli bättre.
Nej.
Kanske är bättre att ta tag i det, så du verkligen kan lindra det, så du kan leva lite mer normalt.
Verkligen. Vad har hänt i din vecka, Tobias?
Jo, men du, alltså, jag skulle bara ta vid lite här. Jag kommer ihåg att jag var på och efterforska om jag kunde få någon mer HIV-medicin förra veckan.
Ja.
Ja, och då tänkte jag skulle prata lite om det här. Och jag
tror inte du berättade om det i podden. Jag tror inte du berättade om vad som hände.
Nej, okej. Okay. Så här är det då. Jag har ju HIV. och det är ju, idag så är det ingenting. Att man tar ju bara en tablett om dagen. Och sen så lever man som det heter normalt. Och man är liksom friskförklarad medicinskt. Men måste ändå ta tabletten. För att om man inte gör det, så kommer det som virus ligger liksom latent kvar i cellerna. Om man inte tar tabletterna, så kommer liksom det blåsa upp igen. Och därför är det viktigt att man får sin medicin. Och jag vill bara säga att först och främst är jag bara så otroligt tacksam att jag bor i ett land där det är självklart att jag får min medicin när du går med det här viruset. Det ligger latent in i kroppen, så det är jag jättetacksam för. Men man tänker sig att om man går och bär på ett dödligt virus, och det är det faktiskt, om det skulle vara att det skulle blåsa upp igen, så finns det faktiskt chans att man om några år skulle utveckla AIDS och dö. Så att då vore det som att det finns ligger liksom en liten bugg i systemet som gör att man alltid blir kallad till undersökning varje halvår och sen får sin medicin utskriven. Och så var det inte den här gången. För jag tänkte att det brukar alltid vara att hämta sin medicin på apoteket. Då hämtar man så här för 3 månader åt gången. Och så kom jag dit och jag hade egentligen tänkt åka till Norrland den dagen. Kommer till apoteket och då finns det inte ett recept på det här till mig. Så jag måste liksom hitta ett recept först, och det är läkare som skriver ut det. Och det tog liksom hela dagen för mig att göra det. För jag skulle ha medicin redan till den dagen. Mm. Och visst, jag var väldigt sent ute. Men tänkte att det aldrig varit problem innan. Så därför tänkte jag att det finns väl medicin där. Då fanns det ju inte det. Och då tänker jag så här att det är väldigt viktigt att man liksom kollar upp så här saker innan. Så att jag bara tror och förväntar mig att det ligger medicin och väntar på mig varje gång. För annars kan det bli att det går flera dagar att jag får medicin. Det funkar liksom inte.
Mm.
Så jag fick liksom gå till Södersjukhus och få tag i venhälsan. Liksom så här. Och vi fick både beställa medicin och beställa ny tid. Det gick inte på automatik. Och jag vet inte om det har blivit något fel i systemet, men det är bara liksom så här lite oroligt då att man liksom glömmer bort folk som kanske inte har superstruktur på sin vardag.
Och det är ju just det som är ett problem i Sverige. Det har vi ju pratat om förut, har jag för mig att vi har gjort i alla fall. Att om man, när man blir sjuk, så måste man vara väldigt frisk för att kunna få den hjälp man behöver.
Mm.
Och i det här fallet så tänker jag så här, när det är en sjukdom. Det här är ju inte en sjukdom som det finns här. Nu hoppas vi att HIV går över om 3 månader. Utan du vet ju att du kommer att leva med den här. Då förstår inte jag att de inte skriver ett recept som varar, alltså, som bara rullar på. Jag kan inte fatta, som, jag kan inte förstå att det måste så här, nej, varje halvår så går receptet ut. Jag förstår att du måste ha, att de vill undersöka dig. Och det är ju jättebra att du kommer tillbaka. Men receptet borde ju bara löpa. Det borde ju alltid finnas där. Jag kan inte fatta det, att det finns ett så här bäst före datum på de här recepten.
Nej, och det var det jag också frågade när jag kom till Venet. Så varför är det inte så?
Mm.
Och då hade jag inget bra svar på det egentligen. Och tänkte jag så här, men, alltså, men hade det bara legat där, hade jag bara kunnat hämta ut medicinen. Och det, som du säger, det är ju inte så att det kommer gå över i övermorgon. Liksom, så det vore ju konstigt att man inte kunde göra så.
Mm.
Så att, jag vet inte vad, faktiskt inte vad anledningen är till att det är så här. Men det kanske finns någon smart politiker som har bestämt någon gång att det ska bara vara per halvår, så ska man inte gå på undersökning och komma tillbaka för utskrivet igen. Så att, nu var det inga problem den här gången heller egentligen. Så det var inte så. Men jag tänker bara, om jag hade haft en biljett ut och skulle resa ut den kvällen, hade jag inte kunnat resa.
Nej.
Jag hade inte kunnat resa ut, för att då hade jag tvungen att stanna hemma och få medicin. Mm. För det finns ju bara här med Sverige.
Mm.
Så att, ja, men det var lite läskigt ändå.
Jag förstår det. Och det här är, jag tycker det är väldigt bra att vi diskuterar de här sakerna. För att jag tror att det här, jag tror att många människor som lider just av kroniska sjukdomar och andra sjukdomar också känner igen sig i det här. Jag vet, min pappa har diabetes, på gränsen till diabetes, så att han får sprutor. Och sprutorna tog slut helt plötsligt. Så att det fanns inte att få. Och det, så han åkte ju runt överallt, liksom massa olika städer, och försökte hitta på apotek. Han fick ju panik och kände liksom att jag kommer inte kunna få min medicin, för den är slut. Och det är ju, det är väldigt läskigt liksom. Och speciellt då när man är gammal, tänker jag igen, när man inte har så mycket kraft själv. Då måste ju de här sakerna funka.
Precis, och då kanske man bara ger upp.
Ja.
Alltså, det är ju inte heller så bra.
Nej,
man, bara,
inte
man inte orkar ens hämta sin medicin.
Nej.
Alltså, för det ska man dras med smärtan då och komplikationer om man inte får medicinen. Plus att man då ska ta sig tid och ha energi att åka och hämta det överallt då i en annat län. Så att man ska försöka överleva eller försöka undgå smärta.
Mm.
Nej, det är ju konstigt. Men det är klart att alla gör sitt allra bästa för att det inte ska vara så här. Men det, man blir bara så här överrumplad när det inte riktigt fungerar. När systemet har de här små botar i sig.
Verkligen.
Bogar. Så är det.
Du Tobias, den här veckan har varit full av kalas för mig. Alltså vi har firat, det har varit så mycket födelsedagar och sånt. Och det har varit en underbar vecka på många, många sätt. Och jag sa ju det att jag började där med att fira min kompis Jenny då, kanske min äldsta barndomskompis. Vi har känt varandra typ sen vi var 3 år. Och jag vill bara stanna upp vid den festen en liten stund. För att det var en fantastisk kväll. Men också återigen det här med att hålla tal. Jag hade förberett ett litet tal som jag skulle göra. Och alltså, jag vet inte vad det är med mig, Tobias. Men jag är så blödig nu för tiden. Jag kan inte sluta när jag börjar gråta. Alltså, det är inte så att när jag står och håller tal och jag börjar gråta. Det är inte så att jag skäms. Jag skäms inte för att jag börjar gråta. Så det är inte så att jag försöker trycka bort det. Men när gråten kommer så tar den inte slut. Så att det blir pinsamt för alla runt omkring. För att jag tror att de går in i ett mood och känner så här, åh, vad jobbigt det här måste vara för Gabriel att han gråter. Och jag kanske inte känner så. Men jag känner att tiden går. Och jag får inte fram ett ord för att jag gråter så mycket. Vad beror det? Är det här bara en åldersgrej? Eller börjar jag liksom... Börjar jag söka terapi för det här också?
Kanske talintolerant. Alltså, men alltså, jag tycker att först och främst så tycker jag att det här är ju det finaste som kan hända, tycker jag. Men jag tänker att om någon håller tal och den gråter och att den inte får fram ett ord, det är ju ett sånt otroligt bevis på att den faktiskt att det här betyder så mycket för den personen. Och jag tänker, jag tror att ingen tänker att det här är jobbigt. Det skulle jag inte tycka i alla fall. Det kanske man tror själv, men det skulle man aldrig tycka som publik. Alltså att det är, det är ju bara vackert tycker jag. Och jag tror också att det har någonting med ålder att göra. För jag menar, jag är också blödigare. Jag menar, man ser saker på tv och så. Och framförallt de som, mina kompisar som har fått barn. Mm. De känner ju bara, de gråter hela tiden. Mm. För att det finns helt enkelt finns en annan sträng i kroppen som allting bara spelar på hela tiden. Mm. Allting som är lite sorgligt eller lyckligt. Eller det, bara, det forsar ju bara. Du kanske får samma sak. Men du har ju... Du har ju all stadgat dig och du har ju Dejan och du har lägenhet och du har...
Ja, det är det jag gråter för. Jag har lägenhet. Oj, då blev jag så blöd jag blev.
Men jag tänkte bara som framtidens vid barn, tänker jag bara. Så, som att du har liksom ett bra och fungerande liv, tänker jag.
Ja, jag vet inte vad det är. Det är någonting i alla fall som gör det. Och det är bara så här... Jag bara hoppas att det inte går längre än vad det är nu. För att då kommer det bli jobbigt. Om jag ska gråta ännu...
Hur länge stod det då?
Nej, men det kändes ju som en evighet såklart. Men det kanske inte var så länge. Men man märker ju på folk. Folk bara säger ja! Du vet, ja! De börjar uttrycka. Och då känner jag så här, gud, nu tycker de att det här är jobbigt. Att jag står här och gråter. Och så försöker de att få mig att känna mig liksom så här... Du vet... Ja. Nej, jag vet inte. Det är bara konstigt.
Det var nog ingen evighet. Det var nog bara ett litet tag.
Ja, det kanske var det. Jag vet inte. Det var i alla fall väldigt fint. Men sen då, 2 dagar senare, så fyllde ju då Dejan år. Och den här födelsedagen så ville inte Dejan att vi skulle liksom... Vi brukar ju alltid hitta på saker för varandra på våra födelsedagar. Men vi startade den här födelsedagen med en liten frukost där vi bjöd in då nära och kära till... Vårat lilla frukostställe här nere som heter Santal. Hade en jättemysig frukost på morgonen. Så det var liksom starten på dagen. Och sen så checkade vi in på ett litet hotell. Vi gjorde en liten staycation.
Jag såg den väldigt fint ut på Instagram.
Ja, en liten staycation. Mm. Mitt på ön i en by som heter Sineu. Som faktiskt var Mallorcas huvudstad för jättemånga år sedan. Av någon anledning. Och det är en så här typisk mallorquinsk liten by. Och där då är en kompis till oss som heter Annika Rönngren. Som jobbar på ett hotell som heter Ten Hotel. Som är en liten finka som man har då byggt om till ett hotell. Med då, som namnet säger, 10 rum. Helt enkelt. Ten Hotel, 10 rum.
Ja.
Mm. Åh, alltså. Jag kan liksom inte riktigt. Alltså, vi kände som att vi gick in i White Lotus när vi var där. Har du sett den serien White Lotus?
Nej, jag har bara sett ett avsnitt och fångar sitt. Alla älskar ju White Lotus. Ja. Jag måste se det igen. Jag måste se det en gång till.
För att White Lotus bygger ju på då att det är några par som checkar in på ett hotell. Och sen får man följa de här paren. Och sen så är det liksom ett mord som sker på hotellet. Mm. Och sen i slutet av serien så är det då en i det här paret som är mördaren. Och när man är på ett sånt här hotell när det bara är 10 rum så betyder det att det är bara 10 par som är där. Mm. Så att när vi då hade våran gemensamma middag på kvällen, för att man har då en middagstid när man då blir serverad det var en sån här en middag som aldrig tog slut, rätterna bara kom in liksom. Då ser man ju alla de här paren och man ser ju paren vid poolen. Och det var liksom, det blev så nära allting. Så vi,
intim.
Ja, så under den här tiden när vi var där så skapade vi vårt eget liksom, mordmysterium. Ja. Vem var det då som hade mördat? Var det amerikanska paret? Eller var det paret som från Mexiko? Eller var det tyskarna som satt där borta? Eller var det paret, det asiatiska paret som hade flygit in kvällen innan? Vem var det som var mördaren?
Och de tänkte så här, var det bögparet som...
Förmodligen så tänkte de så, för vi var obviously det enda bögparet där. Och sen på frukosten morgonen efter så var det samma sak. Det var samma par som satt där tillsammans. Det var en sån häftig stämning. Och sen så är det liksom, man är i den där världen, allt är bara, det är bara så här lugn, skön musik, man ligger vid poolen, man bara missar runt, allt är vackert, rummen är helt fantastiska, badrummet var säkert 50 kvadrat, bara badrummet.
Åh herregud. Ja.
Nej, det var helt magiskt.
Otroligt.
Jag rekommenderar verkligen, om ni kommer till Mallorca, att kolla in det här Ten Hotel. Det som är bra med det är att när man bor mitt inne på ön och man vill göra dagsutflykter, då är det lika långt åt alla håll. Så ja, det är så smart. Man kan åka liksom till olika ställen. Och det är många cyklister. Mallorca är ju känt för cykling. Det är väldigt många cyklister som stannar där när de är här och cyklar.
Men det var ingen som hade mördats där. Det var ingen som var mördad.
Jag hoppas inte det. Det var ingen som saknades när vi checkade ut i alla fall. Så det var bra.
Apropå mitt på ön, så har jag varit mitt i Sverige i den här veckan. Jag tog en liten tur upp till Höga Kusten igen. Och innan jag träffade Magda för 5 år sedan så hade jag liksom aldrig varit på Höga Kusten. Mm. Av den anledningen. Man åker förbi i förbifarten bara sådär lite grann. Det är ganska långt dit upp. Alltså det är ändå förbi Sundsvall och sen förbi Härnösand och sen så mellan Härnösand och Övik. Men det är ju så oerhört vackert. Alltså jag älskar att vara där uppe. Och nu börjar det bli så här efter de här åren som liksom börjar kännas det som att, ja, som att komma hem.
Mm.
Man kommer upp till Ullånger och sen så är man på Skuleberget och sen så åker man upp till Ulvön eller till Trysunda. Det är fantastiskt. Och Magda, hon är envis som jag tar mig upp på massa berg hela tiden. Så det är ju det bästa jag vet, att gå på berg.
Eller hur?
Jag är så trött på berg. Men så kan det vara. Ja, hon har ju inte fobi mot berg, kan jag säga. Hon älskar det. Hon är inte bergintolerant. Men jag börjar bli, jag får nog gå någon KBT-utveckling av det här också.
Yeah.
Men jättemysigt där uppe. Och så var vi kollade på Carola på kvällen.
Jag såg det. Hur var det?
Ja. Ja, men det var så kul att hon tyckte det var så roligt att vi var där.
Mm.
Det var jag, Magda och Magdas man och en tjej som heter Sofie. Och sen Oskar och Linn kom också. De bor ju uppe i Norafjärden.
Mm.
Så och det bästa med allt var att Carola var så glad att vi var där. Det tyckte jag var det allra, allra bästa. Och hon var där med Skuleberget som backdrop. Mm. Liksom. Så det är en otroligt fin naturscen. Men det konstigaste var ändå att hon har ju den här popkonserten. Hon spelar inte Fångar av en stormvind. Det är väl konstigt.
Va? Nej, nu är det skoj.
Jag lovar. Hon spelar inte. Det var väl konstigt, eller?
Nej, men nu skämtar du. Nu kommer det någon...
Nej, det blir någon bugg kanske i systemet. Alltså. Men alltså, om jag kommer ihåg så spelar hon inte Fångar av en stormvind. Kanske.
Vad du kommer ihåg så eller vad hon gjorde?
Nej, men jag är säker på att hon inte gjorde det. Alltså, jättekonstigt.
Men frågar du inte henne varför då?
Nej, jag ska fråga det sen. Alltså,
det är väl klart, det är väl en otroligt relevant fråga. Det hade jag frågat.
Ja, fast jag kom inte på det först långt efteråt. Alltså jag inte hade gjort det. Alltså, jag var inte när vi träffade henne.
Mm-hmm.
Så att, jag bara, men alltså, varför spelar hon inte den?
Inte Fångad, inte Främling och inte Evighet. Och inte Tommy tycker om mig.
Nej, precis. Ingen av dem. Och inte Gloria heller.
Nej, inte Gloria.
Och inte Regnare. Men, man slås ju av vilken låtskatt människan har. Liksom. Hon har gjort några hits under årens lopp. Liksom. Så det, på så sätt så är konserten otrolig. För alla sjunger ju med hela tiden.
Var det en lång konsert?
Nej. Jag vet inte, det stod klockan 7 att skulle börja på biljetten. Hon började klockan 8.
Mm.
Och så var hon klar kanske vid kvart i 10. Här.
Gjorde hon så? För när hon körde i Globen, sitt jubileum, då gick hon ju igenom årtionde för årtionde. Hade hon lagt upp den här så också? Att det var
Nej, det var
blandat.
Mm, verkligen blandat. Alltså, och det var, och så tycker jag att det var ju... Det hände inte så mycket. Det var sjuk sina låtar. Det var inte så att det var så här super avancerad scenografi eller så här. De hade ju två dansare med sig.
Mm.
Så och det var inte så att man bara så här, att det var så olika. Det hände inte så mycket på scen egentligen.
Nej.
Hon hade ju delat klänarbyte såklart. Alltså, men det var inte så att det var så här att det gick ner och så blev det lite akustisk saker så här. Det var väldigt samma. Det var band och hon som sjöng.
Mm.
Så att känner du igen det här från hennes 40-årsjubileum?
Ja, 40-årsjubileum. Men då hade hon ju ganska många dansare med sig. Så att hon hade gjort liksom mera nummer utav det. Men jag kan tänka mig det också när man... Det är lite olika, men när man är just på en sån här folkparksturné, eller om man ska kalla det för festivalturné, så är det ju också svårt att veta vilka scener man hamnar på. För att alla scener är ju inte så stora. Så det är svårt att göra en jättestor produktion. Det är en annan sak om man gör arenaturné. Då har man ju samma typ av mått på scenen förmodligen på de flesta ställen liksom man kommer till.
Ja, för då är liksom scenen, liksom, man har med sig scenen också. Här har vi ju liksom befintlig scen som kan vara jätteolika från olika ställen.
Exakt.
Ja, jag fattar. Det är klart det är så.
Men jag såg att hon skrev att hon tyckte att er publik var den bästa på hela turnén so far.
Nej, jag tror det var en stor skön dagen efter.
Ja, då skrev hon det två dagar i rad i så fall. För att hon skrev Skulleberg först. Det här är det bästa hittills.
Ja,
så
kanske
hon ångrar sig.
Ja, det kanske hon ångrar sig. Kanske ångrar sig. Men det var det så myste upp. För att vi låg in med båten då, så vid Skulleberget. Mm. Deras hamn liksom. Mm. Och sen åkte vi höskrinda upp till konserten.
Men gud,
och så sitter man så där och skålar med alla, som liksom, det blir så när man sitter i en höskrinda. Mm. Så blir det väldigt intimt, ungefär som det på det där hotellet på Ten på Mallorca. Och så liksom lämnar man känner lite folk på vägen och så. Och så var det så kul, för var en gubbe som heter Anders som var där. Och så frågade han så här, vet du, ja, får jag smaka lite öl, sa han till mig. Jag bara, absolut. Och så tog han en klunk och så slängde ut bara för faktiskt, jag har HIV så här. Han bara
nej.
Spottade ut hela munfullen med hela skrindan så här. Jag bara, nej, jag vet inte varför jag sa så egentligen, men det var så här, bara hade blivit så jävla kul.
Och då undrar jag så här, nu måste jag fråga, hur reagerade han då efter han hade gjort det?
Nej, men alltså, jag tror att han visste nog, men han var nog väldigt påläst och visste vad, men jag tror bara att själva instinkten var att spotta ut, tror jag.
Jo, men han måste ju ha skämts efteråt liksom, för att
ja, och det blir ju inte bättre att jag skrattar så jag, alltså alla på hela skrinda skrattar, vi skrattar så mycket så att vi, alltså alla typ 25 pers skrattar, så vi höll på att storka, jag höll på att skratta ihjäl mig åt det. Det var det roliga som har hänt på hela sommaren.
Det var nog det bästa sättet att reagera på för hans skull också. Ja. För hade du suttit bara, vad gör du din idiot, då hade det blivit liksom
kanske. Men men det var, jag tror han tog det väldigt bra. Det var en väldigt 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 kul ögonblick som vi tog med oss allihopa på värsta kvällen sen.
Det är som en sketch liksom. Det är ju verkligen så mycket som en tragiskt i det, men det var fint att du kunde ta det på det sättet, måste jag säga.
Ja, men det var jätte, det var vi mötte underbara människor, alltså på hela trippen till Höga Kusten bara var så här, så det är så, allting är så fritt, alltså, det finns inga plikter, ingenting, man kan bara vara och ligga och läsa en dag, så vi har mediterat jättemycket, jag har tagit upp meditation igen. Kommer du ihåg när jag just skrev min bok på Maldiverna för 5 år sedan? Så hade jag den här appen Calm, alltså lugn på engelska.
Tack.
Calm heter den. Sorry.
Jag sa tack för att du förtydligade.
Jag tänkte om det är inte så många som är så här bilingual här. och då i alla fall så är det så. Men jag, så nu har vi varit mediterat 4 dagar i rad. Och alltså det är ju, och sjukt det i början när man ska in i det här igen, hur svårt det är att bara följa andetaget. Liksom hur det kommer så här, alltså stresstankar, bara tankarna bara, man drar iväg åt andra håll hela tiden så här, istället för att vara just här och nu och behålla fokuset på bara andetaget. Och det är, jag tycker det här är så spännande. Och vi har gjort lite olika meditationer nu, med både så här att bara att komma ner och fokusera och liksom tänka på andetaget och så här, som en nybörjare meditation. Och så även så här lite guidade meditationer, man ska få göra andra saker som liksom hitta sin vägvisare eller hitta sitt kraftdjur och sånt där. Vilket är mycket mer hokus pokus, men också väldigt spännande. Har du gjort någon gång?
Nej, men jag har ju det för länge sedan, så har jag testat. Framförallt, jag fick någon så här bröstmuskelinflammation för många herrans år sedan. Och då använde jag meditationen för att faktiskt bearbeta den. Och jag gick hos någon terapeut som hjälpte mig. Och hon använde meditationen och det hjälpte mig. Men sen har jag slarvat med det här. Och jag pratade faktiskt om det här i veckan med Dejan. För att Dejan har varit lite inne i det här med meditation. Och jag sa att det här är verkligen någonting som jag borde ta upp. Så jag blir lite peppad nu när du säger det här. Och då undrar jag, de här meditationerna, de lättare meditationerna man ska börja från början, hur långa är de ungefär? Hur lång är den?
Alltså, det finns ju jättemånga. Så jag kommer ihåg det när jag gjorde det sist för 5 år sedan. Så var det sådana här 7 dagars. Och då är det som 10 minuter om dagen. Mm. Och då är det dels bara att komma ner och få det här fokuset. Men även så lite så här, ett budskap på vägen. Det handlar om att du har ett tema varje dag. Så här, om att liksom stänga ut distraktioner som alla telefoner och sånt där. Det kanske finns om att skjuta upp saker och ting. Man ska tänka hur man ska undgå stress i vardagen. Så det är så här, man får liksom också en lite kunskap på vägen, vilket är väldigt fint.
Mm.
Någonting att tänka på. Mm. Så att det här, jag kan verkligen rekommendera det här. Det är sjukt bra. Det är bara 10 minuter om dagen. Och börja dagen så. Mm. Så har man liksom fått en bra start på dagen. Mm. Innan man ens har varit på gymmet eller äter frukost. Så är bara, man liksom fokuserar och pejlar in. Vad är det jag ska idag egentligen? Så det är jätteskönt.
Bra, jag ska verkligen ta och göra det. Jag ska ladda ner den där appen. Calm.
Ja, gör det. Och du får gärna. Alltså, jag tycker det är bra att vi kan skriva till varandra också när man har gjort det. Så kan man få liksom ett litet så här. Lite så här påminns också om att man ska göra det. Och så kanske få lite input också hur man känner just nu och vad man gör. Mm. Så att, skriv gärna några till mig så att jag kan få kolla hur det går.
Absolut. Det här var ett jättebra. Nu blir jag peppad. Det här är mitt nya för hösten. Svinbra.
Bra.
Tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu ska vi gå då från en slagerdiva till en annan. Jag har ju nämligen då varit nere. Jag och Dejan flög ner till Marbella för att fira min gudson Adrian som fyller 10 år. Och det är då Charlotte Perrellis son Adrian. Det var egentligen ännu mer komplicerat, för att Dejan skulle på bröllop i Holland. Så att i lördags morse så flög Dejan till Holland och var på bröllop. Och sen söndags morse flög jag ner till Marbella. Och sen så möttes vi i Marbella, så han kom från Holland ner till Marbella. Och så åkte vi hem till Charlotte Perrelli och Anders och deras familj. Och det här, jag måste säga så här, återigen. Det är så fantastiskt att landa hos vänner som man har känt länge och få lite tid tillsammans. För att ofta du är bra på det. Du är bra på att åka till folk och vara där ett tag. Du åker upp till Magda och hänger där. Liksom, jag är inte lika bra på sånt. Men när man kommer hem
till... Det är du väl, visst det.
Nej,
du
det
visst är
inte
bra på sånt. Nej. Jag tycker att också du tar dig tid och åker tillbaka och verkligen är med folk som du kände långt, långt innan mig till exempel. Alltså det är så här, så gamla vänner som du hade på gymnasiet, så här, som du verkligen har en dag eller två med någon. Det tycker du är jättebra på.
Fast jag tycker att jag kanske är bra på så här att vi ses och tar en fika eller vi ses och tar en middag. Men just att liksom få ännu mer tid tillsammans. Mm. Och vi hade så, under den här tiden som vi var där i 1,5 dygn, vi hade så mycket fina samtal. Och Charlottes föräldrar var där och hennes syster och alla barnen och så. Och jag fick också liksom tid med hennes föräldrar, hennes mamma och pappa har jag känt också jättelång tid, och hennes syster. Mm. Och vi pratade gamla minnen, hur vi träffades och liksom vad som har hänt med livet och vilka vägar man har gått. Och, nej, det var för mig, jag åkte därifrån och var så här... Åh, det var som att nästan få en... det var liksom som, nästan som en andlig upplevelse på något sätt. När man känner hur vänskap som man har haft länge, hur djupt rotad den är och hur mycket det faktiskt betyder att ha människor som man älskar och att vårda det på något sätt.
Men det är inte det viktigaste ändå, och som symboliserar riktig vänskap tycker jag, är att man kan blanda alla de där sakerna, de här både gråt och skratt och allvar och glädje. Så här som att det inte bara blir en sak. Visst, man kan ju ha massa folk som man kanske går ut och festar med och skrattar med jättemycket. Kanske någon som bara kommer med problem. Liksom en riktig vän, där finns det liksom, det finns, man bygger broar mellan de här mycket, mycket lättare. Och det liksom kan gå från skratt till gråt på en sekund. Och det gör ingenting. Och man får vara precis som man vill själv. Och det är så otroligt viktigt att ha sådana vänner.
Ja, det är verkligen det. Och sen också tycker jag det är så häftigt att se när man, en människa som man har känt länge, som man kände då innan hon skaffade barn. Och sen så också få se hur mycket av den människan som man älskar som finns i de här barnen. Jag tycker det är så häftigt när man ser hur de växer upp och hur de formas. Och då som min gud, som Adrian, som är så fantastisk och så omsorgsfull mot alla och så tacksam liksom för allting. Han, du vet, när han hörde att vi skulle komma, han skickade sms bara så här: jag är så glad att ni vill komma hit och fira min 10-årsdag, det betyder så mycket för mig, du vet. Och i slutet på kvällen så var han helt, det var nästan så att han grät för att han var så tacksam för att alla som hade kommit och firat honom, och han tyckte det var så fantastiskt. Och jag blev bara så här: åh, lilla gubben, 10 år och redan så stort hjärta. Jag tycker att det är så fint.
Det är väldigt, väldigt fint. Ja, det är väldigt, väldigt fint. Men också en väldigt fin gudfar ju. Så att det kan ju vara det.
Ja, jag vet inte.
Eller hur? Det är väl där det handlar om. Alltså, har man en bra gudfar, då klarar man sig bra.
Det var en fantastisk upplevelse. Och sen också är det lite roligt så här. Okej. Nu var vi i Spanien och sen så har man vänner som bor i andra delar av Spanien. Så bara hoppar man iväg, så tar en timme så är man där. Liksom. Jag kände mig så här internationell på något sätt. Det var som att flyga till Göteborg, du vet.
Belevrad liksom, så här världsvan.
Nej, men lite kul att man är i landet och har vänner på olika orter. Jag vet inte.
Ja, väldigt bra. Jag var, apropå barn, så var jag uppe och åkte förbi Sundsvall på vägen upp till Högkusten och svängde in en kortis till Fredrik och Charlotte. Charlotte kallar min gamla danspartner Dance, och kolla till, hon har ju blivit mamma.
Ja.
Så den här lilla barnet som jag dansade runt med i 4 månader har ju nu blivit verklighet.
Hur var det?
Ja, men alltså jag vet att barn och jag, ibland kan det bara vara så här, jättekul. Men alltså, men det här var ju en sån gullig liten pojk, så jag bara, det är så här, helt så här, alltså helt slät. Men redan nu, bara 10 dagar in i livet, så ser det ut som en liten figur liksom. Men alltså, det här var en riktig människa med allting, jättelånga fingrar, jättelånga fötter så här. Och men helt, alltså han var så, som låg liksom perfekt. Och bara så, det var, och så otroligt att se Charlotte så glad. Och så kunde jag märka det här, solbränd och fräsch. Och bara att se henne så här. Plötsligt var så liten och petit igen. Så jag bara kommer ihåg henne som dansar runt i finalen med den här höggravida magen.
Just det.
Liksom, och nu var tillbaka till noll igen. Liksom, size zero. Och bara går runt med mamma. Och har liksom, man ser att det kommer in en ny fas i livet. Det var så häftigt att se. Alltså. Så jag var så glad att jag hade bara svänga förbi och krama på den i alla fall.
Men du, då undrar jag så här. Jag tänker, eftersom det här barnet då har ju störst, under stor del av graviditeten så har ju det här barnet hört din röst. Eftersom ni träffades så mycket. Kände du någon slags så här, kände du att barnet blev lugnt när du pratade? Liksom, hade det någon påverkan?
Barnet sov ju när jag kom. Och sen så vaknade barnet innan jag gick. Och då ville barnet ha mat. Så jag tror inte, jag känner inte något så här direkt att jag påverkar det på något sätt överhuvudtaget.
Okay. Jag tänker
bara så här, när jag äntligen då den 27 maj försvann ur hans liv. Tänkte jag bara, åh gud vad skönt, nu är bögen borta. det kan vara så. Men, eller också var det bara så här, han var ju väldigt lugn i min närvaro, sa Charlotte. Alltså han var ju, han såg ju mest när vi dansade. De var som allra lugnast liksom. Så att någon typ av inverkan hade kanske på honom. Får vi se hur han blir som dansare sen när han växer upp, om man har någon rytm i kroppen, eller om man blir en längdskidåkare som mamma.
Ja, kanske.
Eller också blir han mäklare som pappa.
Så kan det också bli. Eller dansare som bögen.
Just det.
Du, ska vi börja närma oss listan?
Jag tror det.
Men
det
är dags, jag har en liten sak som jag bara vill säga innan det. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om fake-konton som dyker upp hela tiden på Instagram överallt. Och jag vill bara berätta för våra lyssnare att nu har det börjat komma en ny form av fake-konton som jag blev varse häromdagen när jag fick ett meddelande. Där det då alltså är människor som utger sig för att vara en representant för andra personer. Så att det var, har du varit med om det också?
Nej, inte så.
Så det här var en människa då, en av mina följare som hade fått ett meddelande från en man som hade då skickat från sin profil och sagt: hej, jag har hand om Gabriels sociala medier och jag har fått på uppdrag från Gabriel att kontakta dig. Och sen så var det då ett långt meddelande. Och de här orden kommer direkt från Gabriel Fors. Och det tyckte jag var lite så här, det var lite, nu börjar det bli lite läskigt. När det liksom är andra människor som då går ut och liksom kontaktar. För att det kändes så trovärdigt på något sätt. Att det, det var bara inte någon som låtsades att de var mig. Utan det var liksom någon som så hade fått uppdrag att kontakta. Så jag vill bara säga det. Om det är någon av er lyssnare som får ett sånt här från... Att det är någon som är på uppdrag från mig och kontakta er, så är det inte jag. Så stämmer inte det. Så ignorera. Det är bara det jag vill säga.
Och vi kan väl passa på också att berätta då så att om någon skulle kontakta er och utge för att vara någon av oss, så skulle vi nog aldrig göra det. Vi skulle aldrig kontakta följare själva privat och vilja prata med så här. Om det var inte helt speciellt. Liksom. Alltså, men det sker ju inte. Att vi har ju våra konton och sen har ju vi. Alltså, det där håller sig. Jag skulle aldrig utvidga mina sociala medier till ännu mer privat eller intimt. För det har jag inte tid med. Liksom.
Vi har våra konton och de officiella kontorna vi har, det är de vi har. Det är ingenting annat.
Exakt. Mm. Så har inte någon verifikation, har inte en blå prick. Och det står att vi verkligen är verifierade, så är inte vi. Och då kanske man behöver inte ens skriva och säga till att det nu är ett fejkkonto, för vi vet att det figurerar så många fejkkonton ute. Så att det tar mer tid att svara på de meddelandena än att faktiskt ta bort de där fejkkontona. Liksom. Så att det är sjukt. Man tänker så här, jag tror att det är robotar som skapar de här
Måste vara det. Liksom.
Det kan inte vara någon sitter och hatar och håller på att göra det här. Då är det ett heltidsjobb i så för att sitta och sätta en massa konton. Liksom. Så att, jag vet inte.
Det måste vara robotar. Det tar ju liksom aldrig slut. Det bara kommer ju mer och mer hela tiden. Så, ja. Så är det. Ska vi hoppa på listan?
Let's do it.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men alltså, vi fick faktiskt en idé om att vi skulle lista tre döda kändisar, avlidna, som vi skulle vilja äta middag med. Men då tänkte jag, vi har ju haft liksom, så där, tre kändisar att äta middag med. Då hade det både varit levande eller döda. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta tre kändisar som vi vill åka till en öde ö med.
Härligt.
För resten av livet antar jag. Ja, alltså det liksom, du får välja en och ta med dig på en öde ö, eller tre stycken. Och jag tänker att det kanske är då att det är bara vi på den här öde ön, fast det är tre personer i tre omgångar.
Det är skitbra. Det är jättebra. Får jag börja?
Ja, varsågod.
Häromdagen så lyssnade jag på den här podden som Edvin Törnblom har med Johanna Nordström.
Ja.
Och då hade de ett frågeavsnitt och pratade om sex. Och gästades utav Malena Ivarsson, den gamla legenden från Fräcka fredag.
Ja.
Och jag måste säga, har ni inte lyssnat på det avsnittet, så tycker jag ni ska göra det. För att det var faktiskt väldigt underhållande. Och hon är ju ganska till åren nu. Liksom. Hon hade ju sina tv-show på 80-talet. Men hon är fortfarande så rapp och hade så mycket bra tankar. Just också liksom när man blir äldre och har sitt sexliv. Liksom, vad man kan tänka på hur man ska vara. Det var väldigt bra.
Men hon är inte död.
Nej, hon är inte död. Så det är inte henne jag ska lista. Nej. Utan då var det nämligen så här att... Av någon anledning så började de prata om Carl von Linné. Och då så säger Edvin Törnblom så här till Malena: Carl von Linné, ja men han var ju gay, säger Edvin. Och så säger Malena så här: vadå, varför tror du att han var gay? Men alltså, han gillade ju blommor, det är klart han var gay.
Du vet du allting om från blomsterbud i Katrineholm.
Alltså, och då tänkte jag så här: såklart att Carl von Linné var gay. Och då tänkte jag, kan det finnas någon roligare människa att ta med sig till en öde ö än en gay person som älskar blommor. Alltså, hur mycket skulle inte vi ha att prata om, jag och Carl von Linné? Vi skulle kunna sitta och prata snittblommor, rosor. Hur gör man nu i tropiska klimat för att hålla blommorna levande? Alltså, bevattningssystem, you name it. Carl von Linné kändes, och också lite gaykultur på det. Hur var det att leva på den tiden som du levde och var gay? Så intressant.
Ja, precis. Ja, men det är jättespännande. Och vilket århundrade det här på är det?
Ingen aning. Är det sent 1300-tal kanske? I don't know.
Nej, är det inte. Det måste vara 1800-tal. Det kan inte vara 1800-tal. Det måste vi kolla upp när det är Carl von Linné. Ska vi se här. Föddes 1707.
1707, okej. Okay. Det var några år senare.
Ja. Och vad sjukt att det är så att på min tredje plats är också någon från samma århundrade nämligen. För att vi hade nämligen en frågesport häromdagen uppe i Högkusten. Och då kom Axel von Fersen på tal. Till Axel von Fersen. han var ju en nära Gustav den tredje. Och mycket i Frankrike. Och det är han som gett upphov till den här köttfärsen. För han blev mördad nämligen. Så att massor av folk som hoppade på honom. Och då säger man att det var första gången man såg köttfärs.
Är det sant? Är det här en påhittad historia?
jag tror det är sant. Vi frågar Jocke Norsten om det är sant eller inte. Han är historiken. Så jag vet inte. Men i alla fall, men då anses i alla fall den här Axel von Fersen har varit en riktig charmör liksom. Och varit en riktig snygging ska det ha varit också. Och tänkte så då slog jag ju upp som han lite Axel von Fersen för att se en bild på honom då så här på
Instagram.
På Instagram. Det fanns ju inte det.
Det fanns inte Instagram. Oh my god.
Det fanns inga bilder. För jag tänkte läsa mig till att den första fotografiet kom ju först 1820 och sådär, på 1800-talet. Och då var jag inte på honom. Det var inte så snygg då kanske.
Om man var levde på 1700-talet.
Nej, men det fanns ju bara oljemålningar liksom. Och då ser det ju så konstigt ut. Alltså jag kan aldrig tänka mig att de här människorna såg ut så här liksom. Jag tror man som idag, man liksom tänker på ett filter som man gör på Instagram, så jag tror att man målar dem bättre, så de ser ut som porslinfigur liksom. Så jag vet inte om den här charmören Axel von Fersen verkligen var så vacker som han sägs ha varit. Men det vore spännande att veta och ta med honom utanför på Nödö och se hur det var egentligen nere i Frankrike ungefär på 1700-talet och man verkligen hur det var med Marie Antoinette och alltihopa. Ja, men det var spännande.
Verkligen, och du älskar ju köttfärs också.
Älskar köttfärs. Och jag har ju köpt den här köttfärshackare, vet du. Har du sett den?
Nej,
jag har inte sett den. Brukar du steka köttfärs någon gång?
Brukar jag göra vad?
Köttfärs. Brukar du steka för köttfärs?
Ja, det händer ju någon gång, men inte så ofta.
Ja, men man delar det. Det finns ju som en sån här, tänk som en stekspade fast det är med 5 stycken skär på. Som man då hackar köttfärs med, som är så jäkla bra. Det går så mycket fortare att hacka köttfärs. Så det blir liksom, ja. Så det är ju ett tips om man nu vill gå i Axel von Fersen-anda och ha ett riktigt bra sätt att dela köttfärs med. Så den där köttfärshackaren är det bra.
Det låter fantastiskt. Det var en spännande take. Och jag ska söka på bilder nu så om jag kan hitta honom någonstans. Min andra plats är Charlie Chaplin. För jag tänker, så här. Om du hamnar på en öde ö med en människa. Och det är bara du och den personen. Och då tänker jag så här. Alltså jag kommer att bli så trött på att försöka komma på samtalsämnen. Tänk dig sitta där dag ut och dag in och försöka komma på samtalsämnen och prata om. Och då tänker jag, då kan det väl inte vara bättre än att leva med en person som är tyst hela tiden. Charlie Chaplin gjorde ju tyst film, stumfilm. Det måste ju vara magiskt. Drömperson. Han bara är där, han går runt och är lite rolig och härlig. Men jag kan fortfarande sitta tyst och behöver inte säga något. Om man ser käpp, jag behöver inte säga någonting.
Det är så dumt. Du vet ju att grunden till att inte sa någonting var att det fanns inget ljud på filmen.
Jag vet. Men det är ju så han är känd. Jag tänker att det är också så som... som han säkert levde sitt liv. Han levde sitt liv tyst.
Ja, och, i tystnad.
Exakt.
Bara vara.
Men kan du tänka dig själv något jobbigt? Tänk om du hamnar med en människa som det också är lite så här jobbigt att komma på samtalsämnen med. Och så ska du sitta på den här ödeön och försöka krysta fram saker. Alltså, det måste vara det värsta.
Fast hade det inte varit bättre att ta någon person som man kanske tyckte var lite spännande och ta någon som man tänker, fan vad skönt, han är tyst.
Nej, men jag tror det är... Det är ju en annat sätt att se på det.
Åker till en bara vara ö. Bara så här, och bara vara någon som
med Charlie Chaplin.
Fy fan vad skönt. Det är skönt. Ja, det är perfekt. Det kan inte bli bättre.
Nej.
Ja, det tycker jag var en bra, skitbra idé. Mm. Alltså att någon håller käften och bara du får vara dig själv. Och tänker tankar och meditera.
Och vill jag ha ett skratt så kan han bara gå runt lite och så skrattar jag. Så det blir jätteroligt.
Ja. Alltså, tänk om man tyckte det var så roligt för att han gick runt med utbrida fötter och med käpp och hatt och sen som mustasch och var det klart liksom.
Men man tyckte ju Linus på linjen var kul också. Så att jag menar, anslagstavlan. Mm. Man var ju väldigt lättroad på den här tiden.
Ja, det är samtidigt ungefär. Anslagstavlan kom ju samtidigt som Charlie Chaplin.
Ja, så känns det för mig i alla fall. Jag såg det samtidigt.
Undrar om det var så att Hitler tyckte var en stor fan av, ja, av Charlie Chaplin. Lika. Därför att han blev mustaschen där, ja, jag.
Kanske var så. Mm. De kanske hade ett förhållande.
Inte lika roliga kanske. Men vet. Mm. Vem vet? Mm. Inte du, vem vet? Inte jag. Du, min andra plats i alla fall är en man som jag aldrig fick träffa. Men hade nog älskat, tror jag, om jag hade fått lov att spendera tid med honom. Mm. Och han var en del av dunderduon Christer Lindar och Lasse Flinckman.
Ja.
Har du träffat Lasse Flinckman någon gång?
Det har jag gjort, ja. Men jag har inte jättestarkt minne av när jag träffade honom, men det har jag absolut gjort.
Ja, men tänker man inte det att han var en helt magisk figur även utanför scenen. Jag tänker han har säkert sina egna problem som alla har, utmaningar. Så, men jag tror att han var ju så extremt rolig på scenen och har hört historier om att han var lika kul bakom scenen. Så att jag hade älskat att få spendera mer tid med Lasse Flinckman. Och kanske få vara en del av hans otroliga aura. Alltså jag älskade allting jag gjorde på scen. Jag tyckte det var så bra. Och han verkar också vara en man med stort hjärta. Och det hade varit häftigt att få uppleva.
Verkligen. När dog han?
Det var ett så många år sedan då. Kanske, kan det vara 8 år sedan? Kan det vara 8-7 år?
Det kanske är något sånt, ja.
Det hade varit bra i alla fall. Men jag tror han var en fin man.
Ja. Ja, men det är jättebra. Och jag menar, du har ju också liksom... Det var ju en stor del av din liksom komma ut-process på något sätt. After Dark gav ju dig väldigt mycket. Det var ju liksom en... Ja. Det var ju där du upptäckte dig själv på något sätt, kan man säga, genom den.
Ja, verkligen. Han dog 2016.
2016, är okay.
Exakt 7 år sedan.
Okej, okay, nu kommer min första plats. Och det här känns ju väldigt typiskt att Gabriel Forss ska säga det här. Men jag säger det ändå, och anledningen till det kommer jag snart fram till. Min första plats är Jesus från Nazaret. Och återigen, jag har sagt det många gånger, jag skulle jättegärna vilja sitta ner och prata med Jesus och reda ut ett och annat. Jag skulle vilja att han tog och skrev om vissa saker i Bibeln, och framförallt skrev någonting med egna ord, med sin egen penna i Bibeln, och förklarade hur vi människor ska vara mot varandra och att vi ska älska varandra och så vidare. Men sen en till viktig del. När man har suttit på den där öde ön och börjat tröttna på att vara där, då skulle ju faktiskt Jesus bara kunna vandra på vattnet och ta oss därifrån.
Ja, exakt. Och få bära Gabriel Forss. Exakt. Som en officer och gentleman. You wake me up where we belong.
Verkligen. Så efter ett tag så lämnar vi och lämnar tillsammans. Och det skulle kännas väldigt bra. I trygga händer.
Vad är det första du hade frågat Jesus om?
Är det okej att vara gay? Det är det första jag ska
ta. Jag såg ett klipp på Instagram häromdagen. Det stod bara 2 killar som var i en bil. Och så var en som sa, nu ska vi se vad Jesus skrev om homosexualitet i Bibeln. Och så sa den andra bara, nej just det, inte ett ord.
Nej, precis.
För det är tydligen inte alls någonting om det som Jesus sagt, utan det bara är gamla testamentet eller någon annan som sagt någonting, inte Jesus. Så att låt oss ledas av den riktiga ledaren, Jesus Krist. Från Nazaret. Hade han ett namn eller?
Nej, det tror jag inte. Jesus, nej. Det funkade med Jesus.
Man kanske inte hade bytt det, man kanske inte hade bytt det i efternamn på den tiden.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har nog bara hört liksom Jesus från Nazaret. Det kanske var så att man hade där man kom ifrån liksom, på något sätt.
Mm.
Så,
Gabriel Katrineholm.
Exakt. Mm. Men jag kanske ska ändra min formulering av frågan. För att jag, är det okej att vara gay? Jag kanske istället skulle säga så här. Om det inte skulle vara okej att vara gay, varför skapade du mig till att vara gay? Och liksom ställa en sån fråga istället. På något sätt. Ja, jag skulle vilja reda ut det i alla fall.
Ja, jag vet, du har sett det här, men att skådespelaren Stephen Fry, den brittiska skådespelaren, han tar ju upp massor av de här frågorna med kyrkan.
Mm.
Och han är ju otroligt, alltså han säger ju exakt vad han tycker och tänker. Han är ju inte nådig liksom.
Nej.
Och så om du inte har sett allt det här, så tror jag att han sätter så mycket ord på saker och ting som är helt fel.
Mm.
Och han vill inte ens vara följare av en gud som är så fördömande. Alltså han vill säga att om Jesus, om man tyckte han så här, så vill jag inte ens vara en del av det.
Absolut.
Alltså så att det var jättehäftiga klipp tycker jag. Han verkligen tar tag i det här ordentligt och bara
står det Stephen Fry, sa du det?
Stephen Fry.
Mm. Mm. Bra.
Han spelade Oscar Wilde i den här filmen för länge sedan. Han är Brittans absolut störst framstående skådespelare.
Mm. Härligt.
Så är det bara, besök bara på Stephen Fry about Jesus and homosexuality. Mm.
Härligt. Okej, din första plats.
Ja, men alltså, jag har ju fått till mig för några år sedan att jag har ju en skyddsängel där uppe.
Mm.
Och oavsett om det är så eller inte, så skulle jag bara vilja träffa honom. Mm. Och få spendera några dagar på den här öde ön. Och det är ju försångaren, den gamla försångaren i boybandet Boyzone, Steven Gatley.
Mm.
Och han dog mycket tragiskt på Mallorca för några år sedan.
Mm.
Ja, och det hade varit fantastiskt att få prata om saker och ting. Att vi också har haft mycket gemensamt att prata om. Och sen kan man vet ju aldrig vad saker och ting leder. Man kanske till och med hade blivit ihop och fått två fina adopterade barn.
Det är svårt att få adopterade barn på en öde ö om det är bara två personer. Men ihop hade ni säkert blivit.
Men det finns väl internet. Alltså,
såklart.
Man kan väl bara med DHL kan man väl bara få delivery. Alltså.
Verkligen.
Eller Foodora eller något.
Mm. Ja, vad fint. Ja, men det är ju härligt. Det är härligt liksom, eftersom du har fått bevis från flera olika håll att det finns en connection på något sätt mellan er. Så vore det ju väldigt spännande och framförallt få lära känna honom och också få reda ut liksom ett och annat vad connection är.
Exakt, och ett utlåtande hur det har gått de här åren.
Ja.
Om man har följt med några år och så är det skönt att bara säga vad skulle jag gjort annorlunda, vad hade du gjort i de här situationerna och vad kan jag lära mig till nästa liv och sånt där.
Mm.
Så att, det hade varit spännande.
Ja, fantastiskt. Ska vi då ta och avsluta med den låten som han kanske är allra mest känd för?
Let's do that. No matter what, antar du tänker på.
Yes, det gör jag. Och med det så säger vi tack så jättemycket för att ni har varit med oss även den här veckan. Och vi säger bara hej då! No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I'll love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, the
say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm.
That's all that matters to me.